Sveriges Radio.
I was an asshole in the 80s. Absolutely. And you know what? That's what got things done. That's what needed to happen then.
Han var ju bara så nyfiken på vraket. Kalendern visar 1997 och James Cameron sitter rejält i skiten. I hans villa i Malibu trängs medarbetare som sliter med klippningen av hans senaste storfilm Titanic. Projektet har dragit ut på tiden, budgeten och filmbolagets tålamod. För att stilla deras oro erbjuder sig James Cameron att ge tillbaka både sitt gage som producent och regissör, men också eventuella intäkter om filmen går bra.
I offered that to the studio on a quid pro quo basis, with them not doing stupid things to chop out scenes that were critical to the film.
Men filmbolaget tror inte att det finns någon vinst att räkna med längre. Att filmen, en 3 timmar lång kärlekshistoria där nästan alla dör, kommer göra en förlust på mellan 50 och 150 miljoner dollar.
The issue was that I did buy into the studio perspective that we wouldn't make any money, that we were basically doomed.
Vid sidan av klippskärmen i villan i Malibu sitter ett rakblad fasttejpat tillsammans med en uppmaning. Använd om filmen suger.
We're screwed. The only way out of this is to do something good.
Men Hollywood ska med åren få lära sig en viktig läxa. Räkna aldrig ut James Cameron. Du lyssnar på Petri D om James Cameron. Action. Han är lastbilschauffören som lärde sig göra film på bibblan.
Like, I should be doing that.
Ta vad du har och trial and error.
En vetenskapsintresserad visionär som ständigt tycks utmana gränserna.
Det är en enorm utmaning.
James Cameron says, hold on, I can do better than that.
The bottom of the sea, baby, bottom of the sea.
Creative genius responsible for it all, Jim Cameron.
Han har gjort några av Hollywoods mest inkomstbringande filmer.
Everybody thought it was a joke. It's Fern Gully. These people are blue.
And that's just the start of the arms race.
Third movie to reach the $2 billion club.
King of the world again.
Han har ett öga för starka kvinnor.
Bad dreams again.
The apparent marital breakup between Cameron and his wife Linda Hamilton.
Han har också anklagats för att vara lite av ett rövhål.
We didn't like each other at all.
Yell, I can be a jerk.
You yell, you scream.
No, I never scream. And I never yell at the actors.
Jag heter Wendela Lundberg. Under utkiksplatsen Angels Point breder Los Angeles skyskrapor ut sig. En kvinna i rosa klänning sitter i en sandlåda och leker med sin son. Hon hör inte varningsropen. Desperata smällar mot ett stängselnät hörs när himlen plötsligt färgas vit och ett moln av eld närmar sig. Av kropparna i lekplatsen består bara skelett efter explosionen som utrotar allt i sin väg. Mardrömsscenen från domedagen i filmen Terminator 2 kommer till James Cameron redan i barndomen i Kanada. Det är 1962 i Chippewa, Ontario, på den kanadensiska sidan av Niagarafallen. På ett soffbord hemma hittar en 8-årig James Cameron en instruktionsmanual över hur man bygger en överlevnadsbunker vid händelse av en atombombsexplosion.
This government feels obliged to report this new crisis to you in fullest detail.
Det är året för Kubakrisen. Ögonblicket när resten av världen håller andan i rädsla för att USA eller Sovjetunionen skulle trycka på kärnvapenknappen.
Det är verkligen hemska vapen och båda parterna vet vad det rör sig om, förklarar Khrushchev.
Instruktionsmanualen blir en ögonöppnare för 8-årige James Cameron. Världen är inte vad han trott den var.
James är då äldst av 5 syskon och är barn till Philip och Shirley Cameron. Pappa Philip är ingenjör och i Cameron-biografin The Futurist får man intrycket av att han är ganska macho. Mamma Shirley är då sjuksköterska och lite konstnärligt lagd.
Karl-Johan Ulvenas är reporter för P3D och har skrivit det här avsnittet.
Mamma Shirley ansluter sig till kvinnliga armékåren och försvinner ibland iväg på helgerna i arméboots för att liksom lära sig sätta ihop vapen med förbundna ögon.
She was kind of a proto-feminist, I guess, and she never really succeeded at that. She was kind of stuck in her lane as a suburban mom of 5 kids.
James Cameron till podden Q.
Once she came home in an army uniform with a rifle because she joined the army reserve. She didn't ask my dad, turned into a giant fight. He made her quit, but it was like always trying to push that boundary.
James är akademiskt begåvad och flyttas upp både 1 och 2 klasser för att stimulera hans kunskapstörst, vilket också leder till att hans klasskamrater snart börjar genom spö. Med näsan i Spider-Man-serier och science fiction-berättelser drömmer sig James Cameron bort till främmande världar. Hans ingenjörspappa, Philip, ser lite bekymrat på hur James verkar allt mer ointresserad av att gå i hans fotspår, vilket också tär på deras relation.
Enligt James så gömmer eller slänger pappan hans science fiction-böcker för att han tycker då att han ska lägga sin tid på något vettigare än liksom serietidningar och rymdvarelser.
Men James Camerons längtan efter andra världar ska snart bli ännu starkare. Rymdskeppet som tonar upp sig på bioduken i Stanley Kubricks 2001 A Space Odyssey lämnar James Cameron omtumlad.
The light bulb there was, you know, a movie can be more than just telling a story. It can be a piece of art.
Filmen är så pass omvälvande att James slår sig ner på trottoarkanten och kräks efter att han lämnat biografen. Tillsammans med en klasskompis och pappa Philips Super 8-kamera börjar James Cameron göra kortfilmer. Han lär sig allt som finns att kunna om specialeffekter och börjar själv experimentera med små modellbyggen.
Buying models and gluing them on pieces of glass and moving them around, but it was good training. I was already a filmmaker, but I hadn't really realized it yet.
...1971 får pappa Philip sin tjänst omplacerad. Familjen Cameron lämnar Kanada och flyttar in i ett nytt hem i Solia Brea i Orange County, Kalifornien. För James Cameron innebär det plötsligt att han nu bara är några timmar från Hollywood. Men även om det geografiska avståndet till drömfabriken nu är minskat, är James Cameron fortfarande en kanadensisk kuf utan en tillstymmelse till fot in i filmbranschen. Han lägger filmdrömmarna på hyllan, tillfälligt. För att finansiera sina college-studier i fysik och mekanik arbetar han som vaktmästare, mekaniker och lastbilschaufför, men lägger all sin fritid på att skriva små berättelser. I väntan på att livet ska börja slår sig James Cameron ner i en villaförort och gifter sig med sin flickvän, servitisen Sharon Williams. Han hoppar av utbildningen och arbetar heltid som lastbilschaufför.
Started working full time. I figured maybe if I want to be a writer I should see a bit of life.
Helgerna tillbringar han på University of Southern Californias bibliotek där han kopierar uppsatser kring filmteknik och specialeffekter. Men den kunskap han samlar på sig på biblioteket och de berättelser han drömmer ihop i förarhytten har han ingenstans att göra av. James Cameron har hunnit bli 23 när han en dag återigen befinner sig i biomörkret. Men nu får insikten att det kanske finns en marknad ändå för hans fantasier.
I was already seeing all that stuff in my head. And when I saw Star Wars, I thought, if that could be the highest grossing film in history, it's like, I should be doing that.
James säger upp sig från sitt jobb som lastbilschaufför och börjar tillsammans med en kompis arbeta på vad som ska bli kortfilmen Xenogenesis.
Den har sedan hamnat på YouTube och är verkligen en amatörproduktion. Men för att vara gjord av ett gäng 20-åringar med liksom noll erfarenhet och knappt några pengar så är de visuella effekterna ändå imponerande.
Det tycker också B-filmsregissören Roger Corman.
Han är en av tidernas, man säger, mest produktiva filmskapare.
Som producent av mer än 350 filmer visar Roger Corman att en film kan göras fort och billigt, även om det inte alltid blir bra.
Hans mest kända film finns väl Little Shop of Horrors, House of Usher.
Carolina Bergström är frilansjournalist och filmvetare.
Och sen en lång rad mindre kända, mindre kvalitativa filmer. Han var liksom bara spotta i sig film, helt enkelt.
Tack vare sin kortfilm får James Cameron arbete som modellbyggare på Roger Cormans Star Wars rip-off Battle Beyond the Stars.
Battle Beyond the Stars.
Det var väl liksom verkligen ta vad du har och trial and error. Så han fick mycket inspiration till sitt kommande utforskande av liksom filmteknik och filmteknologi och specialeffekter.
Trots knappt någon praktisk erfarenhet kryssar James Cameron fram på inspelningen full av goda råd och självförtroende kring hur saker egentligen borde göras. Det här uppmärksammas och gör att modellbyggaren snart avancerar till filmens scenograf.
All of a sudden I'm on a movie. And then the rest just sort of made sense after that.
Med sina fingerfärdigheter i specialeffekter får James Cameron snart nya jobb på andra större filmer. Bakom kulisserna är han ambitiös, innovativ och får snart avlasta Roger Corman i registolen. Vilket gör att James till slut når sitt mål. Att själv få regissera en film.
Det här är då Piraya 2, De flygande mördarna. En uppföljare då på en film som Roger Cormans bolag har producerat. Och James Cameron säger själv att han förstod att det här inte skulle bli Citizen Kane. Men att han var överlycklig för att få chansen att visa vad han går för.
Men upplevelsen blir allt annat än den dröm han sett framför sig. James Cameron befinner sig på botten av sin karriär. Han är 27 år gammal, utfattig och deprimerad när han vaknar ur en feberdröm på ett hotell i Rom. Hans stora regidebut slutade i en katastrof. Inspelningen som skett på Jamaica omgärdades av kaos och språkförbistringar.
Filmens exekutiva producent, den som har anställt Cameron, är italienare. Han har också då anställt ett italienskt crew som inte pratar engelska.
Efter bara några dagar får han ett samtal om att han fått sparken. Enligt filmens producent duger inte materialet som James Cameron hunnit spela in. En livstid av fantasier och förberedelser slutar i kicken.
And I thought, you know, I really don't. I mean, okay, maybe I'm just bad. Maybe I'm just not good.
I hotellsängen vaknar han nu ur sin feberdröm. Bilden dröjer sig kvar. Ett skelett i krom som reser sig ur en eldsvåda. Han skyndar sig upp och skissar ner sin syn.
Trots att han då fått sparken så följer James Cameron efter filmteamet till Italien där den ska efterbearbetas och hamnar återigen i konflikt med producenten.
And I was basically trying to cling on to my first directing credit, which was probably a mistake. I probably should have just cut my losses and moved on, but that was a, you know, that did have a probably a traumatic effect, and so since then I've always tried to maintain as much control as possible.
Men när James Cameron för första gången får se en klippning av materialet ser han att det inte är något fel alls med hans scener. Han börjar få känslan att det ligger en hund begraven.
Han börjar ana att han anställts som täckmantel för att filmbolaget haft krav på en amerikansk regissör. Men att det hela tiden var planen att han skulle få sparken. Han får också reda på att producenten gjort så tidigare.
Oavsett vad som hänt känner James Cameron att han branschmässigt ligger på minus. Ingen kommer vilja anställa den avskedade regissören till Pirayah 2. En film som när den väl släpps resulterar i en ekonomisk flopp som blir nedsablad av kritikerna. Om James Cameron ska få en ny chans att regissera måste han göra det från grunden.
How could I, as a filmmaker trying to break in and get a directing gig, design this film so that it was affordable enough that they would trust it to me?
Feberdrömmen av metallskelettet blir embryot till en filmidé. James Cameron till GQ.
I knew I wanted to do some visual effects, but I didn't want to set the whole thing on some other planet or some distant future.
James Cameron återvänder till livet i Kalifornien, där relationen till hans fru har börjat knaka i fogarna. Han är vaken på nätterna och skriver på sin fantasi om en framtid där AI tagit över världen och en robot-hitman som åker tillbaka i tiden för att utplåna mamman till framtidens frihetskämpe. James Cameron slår sig i slang med en producentkollega som också arbetat för Roger Corman, Gail Ann Hurd.
De ingår en gullig och lite dramatisk pakt där Cameron säljer henne rättigheterna till manuset för $1 mot löftet att filmen bara får göras med honom som regissör och henne som producent. Ganska snart skiljer han sig också och de blir snart ett kärlekspar.
Filmmanuset bär titeln Terminator.
And I had many, many people trying to buy that script, but I wouldn't sell them. I wouldn't sell the script to them unless I went with it as the director. And of course, that was a turn-off for almost everybody.
Till slut lyckas James Cameron och hans nya producentflickvän Gail Ann Hurd få napp.
But we did find one low-budget producer who was willing to make the film. And that was John Daly at Hemdale. And that's how I got my real start.
Med det lilla filmbolaget Hemdale i ryggen börjar nu jakten på vem som ska spela huvudrollen. Ett förslag som presenteras är den före detta österrikiske kroppsbyggaren Arnold Schwarzenegger.
Vilket James Cameron tycker är helt fel. Hans vision är att den här roboten ska kunna smälta in i en folksamling. Arnold Schwarzenegger ser ut som ett hus. Men när han ser hans liksom käkben och engagemang inser han, fuck det. Arnold är perfekt.
I väntan på att Arnold ska bli färdig med tidigare åtaganden skjuts produktionen upp. Några pengar är det fortfarande inte tal om. Och James Camerons spargris är tom.
Med posten så skickar mamma Shirley McDonald's-kuponger för att James ska kunna köpa sig 2 Big Macs till priset av en. Men han upplever att pappan nästan hoppas att han ska misslyckas.
My father was completely unsupportive in any way, shape or form. And was really sort of just sharpening his knives, waiting for me to fail, so that he could say, aha, I was right, you should have gone into engineering.
James Cameron to Academy of Achievement.
And I actually think that it made me angry enough that I had to succeed.
Med en liten och ansträngd budget inleds till slut produktionen av Terminator. Mestadels nattetid filmar scenerna i obskyra delar av Los Angeles, inte sällan utan tillstånd. Linda Hamilton, som spelar huvudrollen som Sarah Connor, är skeptisk både till Arnold Schwarzenegger och till James Cameron, som är väldigt krävande under inspelningen.
I was an asshole in the 80s, absolutely. And you know what? That's what got things done. That's what needed to happen then.
När filmbolaget får se slutresultatet är även de skeptiska. Pressvisningar ställs in för att minska risken för dåliga recensioner. Men James Camerons magkänsla ska snart visa sig vara helt rätt.
Sarah Connor.
I oktober 1984 får publiken för första gången ta del av resultatet från James Camerons mardrömmar.
Arnold Schwarzenegger is the Terminator.
Trots sin marginella budget och det kreativa teamets relativa brist på erfarenhet blir Terminator en sensationell kassasuccé.
This is a surprising movie. It's violent, it's bloody, it's sadistic, but it is also well acted and directed. It is R-rated. Don't go unless you like strong action pictures, but I must say I did like it.
Arnold Schwarzeneggers yxiga engelska och ståtliga uppenbarelse ses som ett fynd.
Man kan väl säga att det lägger väl lite grunden till det som komma skall.
So in the 1980s there's just far more competition, right? As movies have to actually compete at the box office.
När Terminator släpps är originalidéer som inte har en förlag eller en relation till något som tidigare gjorts fortfarande en stor del av de filmer som syns på vita duken. Andrew DeWard är doktor i film- och mediestudier vid University of California.
And so yeah, as recently as 1988, more than 40% of theatrical US box office sales were achieved with original stories. So that's almost half.
Den andelen ska med åren bli allt mindre och lämna plats för uppföljare och franchise-serier, vilket fram till 80-talet ansetts som lite ofint.
Up until then, sequels were often seen as kind of like cheap cash-ins, but Cameron kind of helped legitimize them.
Framgångarna med Terminator gör att James Cameron får i uppdrag att skriva och regissera en uppföljare på rymdskräckisen Alien. Den nya filmen tar avstamp i Sigourney Weavers karaktär Ellen Ripley, som vid den här tiden är en av få starka kvinnliga rollfigurer.
Ripley var ju från början i manus skrivet som en man. Och sen under arbetet med första Alien-filmen då kom bara något förslaget, men vi kan väl låta en kvinna spela Ripley.
Både filmbolaget och de tilltänkta skådespelarna älskar James uppföljarmanus som bygger vidare på Alien-universumet.
With Aliens he took a original film in a completely different direction from the Ridley Scott original, but equally as interesting.
James Cameron och producenten och hustrun Gail Ann Hurd har lärt sig göra film av B-filmskungen Roger Corman. Alla hjälper alla och det är inte så petigt med reglerna. Men på Pinewood Studios i Storbritannien, där den påkostade produktionen nu ska inledas, hamnar James Cameron snart i clinch med de brittiska filmarbetarna.
Personalen där har liksom fackliga avtal när de får dricka te och det är väldigt ordning och reda och krockar ju monumentalt med Camerons lite liksom grillastil.
Filmens praktiska specialeffekter är en kombination av miniatyrer och avancerade dockor. Och James Cameron gör sig känd som en intensiv perfektionist.
And I think that the English crew was unsettled to say the least. I think they were insulted because they thought, I believe they didn't know their jobs and I had to help them. You know, which wasn't it at all. It was just a sort of a muck in and get it done kind of mentality. Plus they were, by the way, slow as shit.
Cameron försöker då arrangera visningar av Terminator för att inspirera personalen, men ingen av de brittiska medarbetarna kommer. Han beskriver som att han känner sig liksom motarbetad och hela tiden hamnar i clinch med dem.
Bad dreams again?
Aliens blir en ekonomisk succé och möts av strålande recensioner. På Oscarsgalan 1987 nomineras filmen till 7 priser.
We'd like to thank the members of the Motion Picture Academy, our producer Gail Ann Hurd, and most of all the creative genius responsible for it all, Jim Cameron. Thank you, Jim.
I get very terrified, not so much with science fiction horror films, but movies about killers, movies about psychotics.
På Grand Hotel i Stockholm intervjuas James Cameron och producenten och nu hustrun Gail Ann Hurd i P3-programmet Eldorado, där de säger att de skräms mer av filmer baserade på verkligheten än av science fiction.
For me personally, watching a science fiction film or a horror film, I don't have as much of an emotional response because I kind of know how all the techniques are done.
Men även om James Cameron och hans producenthustru reser världen runt och pratar om framgångarna med Aliens, har relationen börjat gnissla. Vilket också återspeglar sig i duons nästa film.
Det är fortfarande så att vi har bättre bilder på våra planeter runt omkring än vad vi har på havsbottnarna.
Det är tonåren när han sitter som klistrad framför TV:n som James Cameron blir besatt av havsdjupen.
It was the first time we saw a lot of these amazing animals and environment. And I made this weird cognitive leap, which is that's an alien world and I can go there.
I oceanografen och regissören Jacques Cousteaus undervattensfilmer blir de främmande världarna Cameron fantiserar om verklighet.
I'm not going to be able to get on a spaceship and go to another inhabited planet somewhere in our galaxy, but I can go there. And so I pestered my parents until they finally enrolled me in a scuba diving class.
Där gömmer sig alla möjliga hemligheter och svar på gåtor om tidiga glaciationer, strömförhållanden och hur världshaven har förändrats genom tiden. Alltså, det ligger ett helt landskap där under med en otrolig massa svar på forskningsfrågor.
En fascination James Cameron delar med Martin Jakobsson. Han är professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet och kartlägger havets botten.
Idag är vi uppe på 27% av havsbottnarna som vi har mätt.
Efter framgångarna med Aliens och Terminator har James Cameron fått filmbolagen att öppna sina plånböcker. Med en budget på mer än 40 miljoner dollar tillåts James Cameron nu att kombinera två av sina stora intressen. Science fiction och djupdykning. I filmen The Abyss.
Your company has authorized the Navy's use of this facility for a rescue operation, codenamed Operation Salvor.
Ett gäng oljeborrare skickas ner med en grupp marinsoldater till havets botten för att undersöka en sjunken ubåt och stöter på både patrull och utomjordingar. Den frostiga relationen mellan huvudrollerna har lånat inspiration från filmens regissör och producent.
Bye bye.
Oh, okay, Virgil, you wiener. You never could stand up to a fight.
God, I hate that bitch.
Probably shouldn't have married her then, huh?
Under förarbetet med The Abyss träffar James Cameron oceanografer och experter på undervattensfarkoster.
Han har väldigt bra kontakt med forskningen, James Cameron. Och väldigt många oceanografer och maringeofysiker som liksom har varit involverade på ett eller annat sätt.
En av dem är forskaren Robert Ballard, som nyligen fått lite av en rockstjärnestatus i forskarkretsar efter att ha hittat vraket till Titanic.
När Titanic gick ner så hade de inte jättebra GPS-positioneringar och kunde tala om exakt här gick den ner. Det var ju en väldigt stor osäkerhet på var fartyget låg. Och det är verkligen, vi pratar faktiskt en nål i en höstack. Så det var en enorm utmaning.
James Cameron träffar ju egentligen Ballard för att ställa frågor om undervattensfarkoster lite generellt, men blir då smittad av ett slags intressevirus för Titanic som han sen går och bär på lite latent i några år.
Men inspelningen av The Abyss, som till stor del sker under vattnet, är konfliktfylld. Och James Camerons krävande stil leder till både psykiska och fysiska skador.
Enligt huvudrollsinnehavaren Ed Harris så höll han på att drunkna under inspelningen och har efter det vägrat prata om filmen.
Recensenterna är lyriska över Camerons påkostade undervattensdrama. Men publiken är inte lika imponerad och filmen lyckas med nöd och näppe känna in vad den kostat.
His new film, as we have already heard and learned, is called The Abyss. Ladies and gentlemen, please welcome to James Cameron.
I ljus kostym, långt hår och skägg träffar James Cameron David Letterman som förundras över filmens höga budget.
First film I directed which I got fired off of was called Piranha 2. Mm-hmm. And I think it was about 600,000, and then the second film was The Terminator and that was 6 million, and the next film after that was Aliens and that was 17 million, and this one was 43. Wow, so the next film on that curve would be about 150 million.
Yikes.
Så dyr tror James Cameron aldrig att en film kan bli.
Do you think somebody will...
My phone's not going to ring for a while, by the way.
Do you think somebody will spend that kind of money on a film?
No, I don't think so.
Yeah, but I mean, years and years ago, somebody would have said, geez, I'll never spend 40 million on a film either, I guess.
Well, you know, 40 million doesn't buy what it used to.
Yeah, that's a shame.
Med relationen till Galen Hurd i kras faller James Cameron pladask för en reslig brunett som vid den här tiden börjar bli ett namn i Hollywood.
Regissören Catherine Bigelow, som senare blir den första kvinnan att få en Oscar för bästa regi.
Hon sticker ut framförallt som kvinna. Hon var ju den enda som gjorde actionfilm.
Frilansjournalisten Caroline Bergström.
Catherine Bigelow har ju liksom aldrig velat kalla sig själv feminist eller något sånt, men många har ändå sett henne som liksom banbrytande och feministiskt i sig, men det är ju, hennes filmer är ju liksom inte uttalade feministiska, däremot så behandlar de ju liksom actiongenren och mans- och kvinnoroller på ett lite annorlunda sätt och så.
Paret blir blixtförälskade, gifter sig och flyttar in i ett hus i exklusiva Coldwater Canyon i Los Angeles.
Relationen blir liksom lite omvänd jämfört med hans ex. För nu är det istället Catherine som är regissören och James blir producenten som ska slåss mot alla suits för att förverkliga hennes vision.
Paret har kommit över manuset till ett bankrånardrama i surfmiljö som får namnet Point Break.
Catherine Bigelow vänder lite på det här i Point Break och liksom låter kameran glida längs med så här manliga nakna överkroppar på surfabrädor. You want to nail the bank robbers
and be a big hero. Definitely. Under det tidiga 90-talet börjar den manliga actionhjälten uppdateras.
Jag menar, innan på 80-talet du hade liksom Sylvester Stallone i Rambo, Schwarzenegger i en massa biffiga roller som handlade om att man skulle ha mycket muskler och stor revär och skjuta och inte så mycket mer. Men med de här nya liksom 90-talet och de här karaktärerna i Point Break så kommer ju en annan slags manlig actionhjälte som förvisso kan slåss men också visa känslor och också klara av att ha jämställda relationer. You still haven't figured out what riding waves is all about, have you? It's a state of mind. It's that place where you lose yourself and you find yourself. You don't know it yet, but you got it. It's right there.
Cameron har ju efterhand muttrat lite över att han inte fått tillräckligt mycket cred för sitt arbete med manuset som han säger att han skrev om nästan helt och hållet.
Men James Cameron har också fullt upp med sitt eget. Debbys blygsamma försäljning av biobiljetter gör honom motiverad att försöka skaka fram en kassako. Rättigheterna till hans gamla mardrömssaga Terminator har nyligen hamnat i händerna på produktionsbolaget Carolco som har stora ambitioner och pengar att sätta sprätt på. De ger James Cameron 6 miljoner dollar för att göra en uppföljare. Nyheten om Terminator 2 ska presenteras på filmfestivalen i Cannes i maj 1990. Avgångstiden för privatflygplanet som ska ta produktionsbolagets stjärnor till den franska rivieran har redan passerat. Men James Cameron är inte på plats.
James Cameron har då bokstavligen suttit och lagt sista fingret på manuset till filmen som han då ska presentera för Arnold på planet. Och papperna är i princip fortfarande varma när han anländer 20 minuter sent till flyget.
När teamet landar på andra sidan Atlanten är Arnold inte helt övertygad.
Arnold är så, ja men det är jättefint, men jag dödar ju ingen. Så till slut så enas de om att han ska få skjuta folk lite i benen.
Budgeten till storproduktionen sväller snart till närmare 100 miljoner dollar. Och filmen, den dyraste som gjorts dittills.
Well, I would actually point to Terminator 2 as a landmark film for a couple of reasons.
Enligt filmdoktorn Andrew DeWard är Terminator 2 epokgörande i Hollywoods historia.
It's often talked about as an important development in the role of special effects.
James Cameron hade finslipat sina specialeffekter liksom till max.
Special effects and computer animation are really important. They've come to define big Hollywood blockbusters. They're kind of key to its spectacle.
Trots den här enorma budgeten så är det som att hans B-films bakgrund gör att han fortsätter engagera sig i liksom alla delar av produktionen. I såna bakomfilmer så kan man se hur han står liksom puffar fram rök eller liksom duttar blod på någon robothand samtidigt som han finlirar på någons makeup.
Terminator 2 flyttar fram gränserna för både specialeffekter och vad en film kan kosta, både att producera och marknadsföra.
And this started kind of a spending spree in production and marketing budgets. Kind of now we can look back at it as the start of an arms race.
När filmen har premiär ringlar sig köerna långa av förväntansfulla fans.
Jag minns ju hur jag var på premiären i Uppsala där jag växte upp då. Och när Arnolds namn dyker upp på filmduken så här under sånt vrål.
My mission is to protect you.
Who sent you?
You did.
This is deep.
Arnold Schwarzeneggers Terminator är tillbaka. Men nu som filmens räddare i nöden. En maskin som långsamt lär sig vad det innebär att vara människa.
Han var inte bara den här mördarmaskinen. Han blev ju en, på ett sätt, en omhändertagande familjefar som beskyddade och tog hand om John Connor.
Samtidigt som Sarah Connor, besatt av att lära sin son att överleva, förvandlats till en maskin.
Det fanns ju väldigt få starka kvinnor på det sättet som på film och sen också som den ensamstående mamma som hon kom att bli, så var ju det också något som stack ut.
En stor snackis kring filmen är skådespelaren Linda Hamiltons överarmar.
Bulliga axelmuskler och sådär. Så det var, det hade man ju inte sett innan. Och det här startade en våg också av kvinnor som kom in på gymmen liksom på Manhattan eller i USA och ville ha Linda Hamilton arms, Linda Hamilton armar.
Filmen blir en kassako och en viktig läxa för branschen. En stor film kan vara en bättre deal än många mindre. Vilket också underlättar när filmen ska marknadsföras internationellt.
And then they're easier to distribute when it's one big film around the world rather than a huge catalog of films, right? So studios start to make less films, but they put more and more of their effort and money into bigger and bigger movies.
I slutscenen tvingas John Connor ta farväl av sin nya faders gestalt i en tårdrypande upplösning.
I have to go away.
No, don't do it. Please, don't go.
I must go away, John.
No! No, wait. Wait, you don't have to do this.
Sen på slutet börjar vår bänkrad och skaka liksom. Då är det någon i vårt sällskap, en tjej som... Hon stod och gråter där när Arnold åker ner på slutet i det här smälta stålet.
I order you not to go. I order you not to go.
Terminator 2 blir en av de mest inkomstbringande filmerna i historien. Och Sarah Connor omdefinierar den kvinnliga actionhjälten.
För mig själv som var liksom aktiv i olika feministiska grupperingar som ung liksom, och få den här som då som tonåring liksom, tyckte man förebilden var väldigt stort.
Det är 1992. James Cameron har nu befäst sin ställning som en av världens mest framgångsrika regissörer. Det är inte bara publiken som förälskat sig i Sarah Connor. Bakom kameran uppstår en romans mellan Linda Hamilton och filmens regissör.
Återigen då får man väl säga så är det kärlek på jobbet som ställer till det. Och James Cameron separerar från sin fru Catherine Bigelow.
Cameron och Linda Hamilton väntar en dotter. Och på jakt efter lite avkoppling bläddrar han genom sin VHS-samling där han stöter på A Night to Remember. En 50-tals filmatisering om den osänkbara atlantångaren Titanic som sjönk som en sten i början av seklet.
What did you see?
Iceberg, dead ahead, sir!
Iceberg, dead ahead, sir.
När han sett klart filmen rotar han igenom dagens post och hittar av en slump en inbjudan till en visning av en ny IMAX-dokumentär om samma påstått osänkbara skepp. Filmen följer ett ryskt forskningsfartyg och ett gäng vetenskapsmän dykande efter det mytomspunna vraket. När James Cameron ser hur de avancerade ryska ubåtarna kan ta sig ner på djupet gör sig hans latenta Titanic-besatthet påmind.
I realized that these scientific submersibles might be available to make a film because they had done it for IMAX, which is a documentary, but I thought it's not that much of a greater leap to try to get these people involved in a fictional Hollywood movie.
James Cameron beger sig till Moskva och inser att det kanske är möjligt för honom att få dyka ner till skeppsvrakens Mount Everest.
And then once they agreed, then it was now I'm making a film. I guess I better come up with a story.
Han säger ofta att hela premissen för Titanic var att han framför allt ville dyka ner till vraket och att resten bara var ett sätt att finansiera det, vilket är ett kul skämt och kanske inte bara ett skämt.
Men det ska fortfarande dröja några år innan tankarna på Titanic ska uppta all James Camerons vakna tid. I februari 93 föds James och Linda Hamiltons dotter Josephine. Familjen bor i Malibu och James Cameron börjar bli en allt större maktfaktor i Hollywood.
James Cameron ingår då ett exklusivt avtal med 20th Century Fox som ger honom både pengar och konstnärlig frihet att hitta på lite vad han vill.
Resultatet blir en återförening med Arnold Schwarzenegger i actionkomedin True Lies. Budgeten är ännu större än den till Terminator 2.
And that's just the start of the arms race, right? Then it gets bigger and bigger. And for a while it's like James Cameron competing with himself.
You're fired.
Även om kritikerna inte tycker filmen når samma höjd som duons tidigare samarbeten, är Camerons film återigen en ekonomisk framgång som bevisar att han kan leverera på en stor budget. Att övertyga filmbolaget om hans nästa projekt blir därför ingen långdragen historia.
Han har då bestämt sig för att Titanic ska bli nästa film och tar bara med sig en coffee table bok om Titanic med till filmbolaget. Slår upp mitt uppslaget, pekar och säger Romeo och Julia på den där.
Det blir starten på en av filmhistoriens mest påkostade och intensiva inspelningar. James Cameron inleder hela produktionen med att ta $4 miljoner från filmens marknadsföringsbudget för att dyka ner på havets botten och filma Titanics vrak.
Oh my god!
And look at the woodwork.
Outrageous.
Nästa utmaning blir att hitta filmens unga huvudrollsinnehavare. Efter att ha kastat Kate Winslet försöker han övertyga den då stigande stjärnan Leonardo DiCaprio att ta rollen. Som till en början är ganska svalt inställd till filmen.
Leonardo DiCaprio har då massa förslag på att Jack ska vara typ så lite lytt eller liksom läspa och halta.
James Cameron ser framför sig en gammaldags filmstjärna i stil med James Stewart eller Gregory Peck och säger till Leonardo DiCaprio att han inte är redo för en sån roll. GQ.
They just fucking stood there. They didn't have a limp or a lisp or whatever. Then you'll be ready for this, but I'm thinking you're not ready. Because what I'm talking about is actually much harder. Those things are easier. Those are props, those are crutches. What I'm talking about is much harder, and you're probably not quite ready for it.
Det här är precis vad Leonardo DiCaprio behöver höra för att helhjärtat vilja kasta sig in i rollen som Jack Dawson. I Rosarito, söder om Tijuana, nära den amerikansk-mexikanska gränsen, dånar mullret från lyftkranar och lastbilar. Det är sommaren 96 och produktionen av Titanic har inletts.
Efter olika avvägningar beslutar sig teamet då för att det bästa och billigaste är att bygga hela båtjäveln i full skala. Man sparar lite pengar genom att liksom bara göra ena sidan och göra produktionen i Mexiko där man kan ha billigare arbetskraft samtidigt som man kan pendla till Los Angeles.
Men trots att filmen har en budget på mer än $100 miljoner inser produktionen snart att det kommer behövas mer kulor för att få allt i hamn.
Action!
20 timmars arbetsdagar med mycket inspelningstid på natten, tusentals statister och miljontals liter vatten leder till friktion, skador och dramatik.
Kate Winslet säger i en intervju efter inspelningen att hon är genuint rädd för hans temperament, men säger också att de kom bra överens.
James Cameron till Howard Stern.
You'd be a jerk.
You yell, you scream.
No, I never scream. And I never yell at the actors.
Right.
Camerons händer är liksom bildligt och bokstavligt involverad överallt i filmen. När Rose ska målas på franskt vis så är det James Camerons händer som tecknar och som också syns i bild.
Budgeten kommer fortsätta att svälla. Produktionen beslutar att skjuta på filmens premiär ett halvår. Branschpressen i Hollywood börjar ana att Titanic kan sluta som ett riktigt bottennapp. Det är november 1997. Efter 3 års arbete ska Titanic ha premiär i Tokyo. Skrikande fans kämpar för att få en skymt av Leonardo DiCaprio, men hålls tillbaka av en man i megafon. 6 månader försenad och 100 miljoner dollar över budget ska publiken få se resultatet av världens dyraste filminspelning.
Traditionellt sett så är öppningshelgen den stora och sen blir intäkterna successivt lägre. Men det som händer med Titanic är att alla tappar hakan när helgen efter blir ännu högre och sen fortsätter ligga på den nivån.
Titanic ritar om kartan för hur bra en film kan gå på bio.
Movies don't do that. Then it sustained, it plateaued, and it was like ka-ching, 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 weekend after weekend. 25 million, 25 million, 25 million, 25 million, times 16.
He does play a role here in the sense that he helped pave the way for big budget, big scale, big box office.
The Oscar goes to James Cameron for Titanic.
På Oscarsgalan tar filmen hem 11 statyetter. I publiken sitter mamma Shirley och pappa Philip. I sitt tacktal för utmärkelsen bästa regi är ingen tillbakahållen James Cameron som tar emot sin guldstatyett.
Mom, dad, there's no way that I can express to you what I'm feeling right now. My heart is full to bursting except to say I'm the king of the world.
Titanic was my kind of get out of jail card. I got to go. I got to do all the things that I had chosen to go away from when I became a filmmaker.
Efter 3 års maniskt arbete med Titanic tillåter sig James Cameron att ta lite välförtjänt vila. Trots löften om återlämnade procentsatser och gager rapporterar Forbes att Cameron ändå fick en hacka när dammet väl lagt sig. Han är 44 år gammal. Men även om James Cameron bevisat sig för filmvärlden och kommit över tillräckligt med fuck-off-kapital för att kunna ta några år ledigt, löser inte andra problem som uppstått i livet. Relationen till Linda Hamilton, som sedan Terminator 2 har blivit hans fru och mamman till hans barn, har gått i bitar.
Hollywood has been buzzing for a week now about the apparent marital breakup between Cameron and his wife Linda Hamilton.
Skådespelaren och fotomodellen Susie Amis, som i Titanic spelar den gamla Rose dotter, är James nya kärlek. Det resulterar också i äktenskap nummer 5 och 3 barn. Och när det här avsnittet görs så är de fortfarande gifta.
James och Susie Amis köper en gård längs kusten ovanför Santa Barbara, 2 timmar norr om Los Angeles, och börjar ägna sig åt rymden och världshaven.
I got involved in a lot of deep ocean stuff and a lot of space projects. I wound up sitting on the NASA advisory council for 3 years.
Han stormtrivs i sin nya vetenskapsorienterade umgängeskrets som är ointresserade av hans tidigare framgångar.
Everybody in that room, they were all PhDs, they were all top engineers, aerospace people. They all felt they were doing something very important in the world, and none of them went to the movies. They just didn't care. I mean, Hollywood almost existed in another dimension.
I nya expeditioner återvänder James Cameron till Titanics vrak och ger sig även på jakt efter andra världskrigets sjunkna slagskepp Bismarck.
The bottom of the sea, baby, bottom of the sea.
Vilket också resulterar i framgångsrika dokumentärer.
I was part of a team that built a camera that was on one of the Mars rovers. On all the deep ocean expedition stuff, there was a lot of engineering around that, building subs, building robotics, building deep ocean cameras, stereoscopic 3D camera systems and all that.
Under ytan försöker James Cameron utveckla tekniken för att filma i 3D.
Han har ju faktiskt bidragit ganska mycket till det här med kamerautvecklingen.
Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet.
Så de har ju fått fantastiska filmatiseringar underifrån. Det vi ser är ju väldigt viktigt, alltså när man tittar på bottenformer. När vi mäter med akustiken till exempel, då får du ju en bild av det hela. Och sen att komplettera det med att faktiskt titta visuellt hur vi ser saker och ting är väldigt viktigt.
I sitt arbete med dykandet börjar James Cameron ompröva sin relation till samarbetspartners och till sitt ökänt dåliga temperament.
I think in the early days, you know, where I did put the film first above all things, there were interactions that I would have that I'd feel guilty about later.
Instängd i små ubåtar tusentals meter under ytan börjar James Cameron också få ett nytt perspektiv på lagarbete.
Now I think, okay, if we're a good enough team, we can take up and compensate for any mistake that has happened, and blame doesn't help, you know. And so I've completely rewritten my program of how I interact with everybody on my team.
Ladies and gentlemen, James Cameron. How's Avatar going? And this is the much talked about 3D James Cameron movie.
Yeah, it's going to be interesting.
Det är 2008 och i mörk kavaj och mörkblå Oxford-skjorta besöker James Cameron den kanadensiska late night-programledaren George Strombolopoulos. Han är tillbaka från sina sabbatsår och berättar om arbetet med filmen Avatar.
So it's consumed all my time for the last couple of years. We still got a year to go on it. We're finished with the actors. Their performances are, you know, wonderful. And we're just in this kind of CG hell, you know, kind of trying to create a world from scratch. And it's pretty daunting.
Projektet har legat i en byrålåda sedan början av 90-talet.
James Cameron startade då ett bolag för specialeffekter- och skrev Avatar lite som ett sätt att liksom motivera personalen. Men bedömde då att tekniken inte var redo. Men efter att ha sett Gollum i Sagan om ringen så fick han en känsla av att det är görbart.
I got a glimpse of the fact that it could be done.
Med Sagan om ringen-filmerna har regissören Peter Jackson tagit upp kampen om hur mycket filmprojekt både kan kosta och dra in.
The Lord of the Rings trilogy is going to film all at once with one huge budget, right? James Cameron says, hold on, I can do better than that.
If they can do that and give me some money and some time and we'll take it to the next level.
Filmbolaget 20th Century Fox, som länge väntat på att regissören ska komma upp från havsbotten, är först tveksamma till manuset. De undrar om han inte kan stryka lite av trädkrameriet.
And I said, actually no, because the reason I want to make the film is exactly because of the tree-hugging, hippie, hairy-legged, Birkenstocks-wearing, you know, bullshit.
Filmen om en ursprungsbefolkning på en främmande planet som tvingas slåss mot mänsklighetens jakt på dyrbara råvaror har tagit 4 år av intensivt arbete. Bland annat att utveckla tekniken för visuella effekter.
Skådespelarna har då liksom prickar målade i ansiktet och med hjälp av en monterad kamera registreras rörelserna som sen blir då grunden för animationen.
Hur det går med produktionen är höjt i dunkel.
No one really knows what's going on. Is that something that you kind of take pride in, the kind of the mystery behind the film?
I think it's good to have mystery. I think films are too transparent these days.
Utanför seriemässan Comic-Con intervjuas James Cameron av Variety. Det är några månader innan premiären och han är medveten om att det första folk ser kommer vara avgörande.
Because I knew the first thing we showed we were going to be judged. And you're judged yay or nay. Boom. Sure. It's instantaneous. That's how our world works now, you know. The first look either works. It stinks like 3-day-old fish.
Filmbolaget 20th Century Fox har satsat 250 miljoner dollar på filmen. Och marknadsföringsbudgeten är minst lika hög.
And now it's kind of a known quantity for big budget films like this that whenever you see a production budget, you then just double it to understand the marketing budget.
Hollywood har inte längre strategin att släppa en film och sen vänta på att den ska hitta sin publik.
You know, letting a film slowly roll out and find its audience and be in theaters for months and months. Instead, it's going to be, we're going to put everything into this huge opening weekend around the world, this huge media event.
För att skapa uppmärksamhet kring filmen släpps 16 minuter av Avatar på IMAX-biografer runt om i hela världen på en och samma dag.
På bioduken är det ju här magnifikt. De som ser trailern hemma framför datorn är inte lika övertygade.
Everybody thought it was a joke.
Yeah.
It's Ferngully.
Yeah.
These people are blue.
James Cameron till The Town.
What you had was this avalanche of the worst, most vitriolic trolling you have ever seen. Thundercats in space, Smurfs in space. People were laughing their ass off.
När filmen släpps i december 2009 är det återigen James Cameron som får sista ordet.
Det var en fantastisk filmplevelse. Jag var ju såg Avatar när den kom i 3D och otroligt välgjord.
It's made director James Cameron king of the world again. He's outdone his Titanic success by creating an entirely new world for moviegoers.
Efter åratal av experimenterande och utvecklande av 3D-utrustning uppfattas filmen som något helt nytt.
Det var ju den filmen som sparkade igång hela den här 3D-vågen som kom.
This film could do $2 billion worldwide, something unthinkable.
Avatar blir den första filmen någonsin att dra in $2 miljarder. En seger UC James Cameron återvänder till sitt rätta element.
Pretty much like this for about 10 hours.
You're not worried about cramps or anything?
Not yet.
Sinan möter den 187 cm långa James Cameron inklämd i fosterställning i en ubåt han själv varit med och utvecklat som ska ta honom på nya äventyr.
I love my family, my kids. There's nothing I love more. But I also have to do this. I also have to go look.
Det är ju inget lätt sak. Det är ju väldigt komplicerat att få till en som verkligen fungerar. Allting måste vara väldigt beständigt för trycket. Det här är sådana tryck så du skulle ju bara bli en liten ärta. Alltså man dör ju instantly om det här tryck, man är utsatt för det här trycket.
På 11 000 meters djup tar James Cameron sig ner i Marianergraven. Expeditionen kartlägger flera nya arter av bland annat bakterier. Marinbiologen Martin Jakobsson.
Så det är en enorm utmaning i sig. Och det tar ju tid bara att gå den här, att få en ubåt att liksom klara av att gå ner på de här djupen är ju liksom inte så enkelt heller. Den ska också kunna ta sig upp sen. Så att det är mycket teknologi i det där.
Samtidigt som James Cameron återvänder till havets botten börjar Hollywood under 10-talet växla upp sin produktion av uppföljare. En avreglering som påbörjats under 90-talet gör att fler och fler filmbolag slås ihop eller köps upp av ett större företag.
Ett exempel på det här är ju Disney som köper både Star Wars-filmerna, Marvel, filmbolaget Fox där Cameron gjort alla sina filmer.
We see more and more mergers and acquisitions. That's either happening like internally among traditional Hollywood companies, but it also comes from outside, externally with big tech companies, Amazon buying MGM.
Konsekvensen blir att den amerikanska filmindustrin blir mindre riskbenägen. Film- och medieprofessorn Andrew DeWard.
There's this corresponding reluctance to take on risk, like why not just tell another story in the Batman or Star Wars universe? Those are easier to market because audiences are familiar with that product. And the result is more franchises and bigger scale. And this is what James Cameron excels at.
Och Avatar, inget undantag. Under åren efter releasen meddelar James Cameron att det kommer fler filmer. Och inte bara en, utan fyra stycken.
You know, it's much safer for him to play in the world of Avatar than it is to try to develop something new.
Till Vanity Fair medger James Cameron att han, förutom att han gillar att arbeta med sina kollegor, också har påverkats av de ekonomiska framgångarna med den första filmen.
If we hadn't made so much damn money with the first film, we'd never be doing this. I mean, it's insane.
Men samtidigt som James Cameron har fullt upp med produktionen av en serie nya Avatar-filmer som kontinuerligt skjuts upp, pågår en diskussion på sociala medier.
Trots att det då är världens mest inkomstbringande film så har den liksom inte lyckats skapa något speciellt avtryck i kulturen i övrigt.
Can you name a single character?
Can you name a single character from the movie Avatar?
It's the top grossing film of all time by a wide margin.
There, I don't think there's any memorable lines of dialogue.
No, not at all.
I december 2022, 13 år efter första filmen, har Avatar Way of Water premiär.
We had to figure out how to do water. You know, movie's called The Way of Water, but we had to figure out the way of water for performance capture and for CG, make it absolutely seamless.
Uppföljaren handlar till stor del om att bilda familj. Och James Cameron, som nu är tonårspappa, har haft tid att reflektera över sitt eget föräldraskap och sin konfliktfyllda relation till sin egen pappa.
If I hadn't been on both sides of that equation, not just the side of being, you know, the angsty teenager, misunderstood and unseen, but also to be on the other side of it as a father of teens.
Far och son lyckades aldrig försonas helt innan pappa Philip dog 2022. Vi hör Cameron i Graham Bensinger podcast.
We all have issues that we want dealt with, and I think life is about making peace with not getting the closure that one would have wanted at the time one needed it.
Även om dynamiken förändrades med åren.
I think about the time I bought him a house was the time that he had to allow that maybe it had some value.
Om man på sociala medier skämtat om Avatars knappa avtryck i kulturen, är det ingenting som påverkat publikens förväntningar på uppföljaren. Återigen står James Cameron bakom en av de mest inkomstbringande filmerna någonsin.
Super big milestone here. If we take a look at the numbers, Avatar surpassing that coveted $2 billion mark globally. For James Cameron, this is his third movie to reach the $2 billion club.
Trots det ser framtiden för Avatar-universumet med en serie planerade uppföljare osäker ut.
Now the moment of reckoning really has arrived.
Why cinema isn't like it used to be.
Rapid decline in quality.
Is Hollywood dead?
2025 var det sämsta året för biografer på 40 år, sett till mängden sålda biljetter.
There's a lot more competition for people's leisure time today, right? Phones and games and podcasts and short form video.
Biograferna har svårare och svårare att konkurrera med streaming och andra nya vanor.
But it's how the big studios have responded to that is that they've decided like big scale, big franchise, more consolidation, right? Which has sort of hollowed out the industry. There's fewer and fewer opportunities for mid-budget original movies. They've sort of shot themselves in the foot, right? Like theatrical movie going is not the same cultural practice that it once was.
Konsolidering, alltså köp och sammanslagningar av företagen som producerar filmerna, är något filmprofessorn Andrew DeWard tror kommer fortsätta påverka filmutbudet i framtiden.
Mergers are bad for original stories because there are less places for writers and directors to pitch their new stories. You know, there's more reliance on franchises and previous hits.
I december 2025 släpps Avatar 3, Fire and Ash, och får blandade recensioner.
It's the only pure thing in this world.
När det här avsnittet produceras går filmen fortfarande på bio och har dragit in nästan 1,5 miljarder dollar. Men med de höga produktions- och marknadsföringskostnaderna är frågan om det räcker för att motivera en fjärde och femte film.
When it comes to a single director, you know, Avatar is clearly the most expensive series put together.
...2026 bor James Cameron sedan flera år på Nya Zeeland med hustrun Susie Amis och deras barn.
Så han har ju liksom drivits av sin nyfikenhet och sina visioner och fortsätter att göra det.
Paret driver en gård och äter veganskt och föreläser om växtbaserad kost. Avatar-filmerna och framtida filmproduktioner sköter Cameron nu på andra sidan jorden från Hollywood. Och han har fortsatt att engagera sig i djuphaven.
De har ju bidragit till den teknologiska utvecklingen också. Att man sen går vidare och liksom kan använda det på andra platser.
Genom sina expeditioner har James Cameron och hans team fört djuphavsforskningen framåt.
Den delen är kanske den största bidragande delen de har gjort. Så är det just driva teknologiutvecklingen där för just den här typen av minibåtar.
Maringeologen Martin Jakobsson arbetar just nu med projektet Deep Sea 2030 som har ambitionen att kartlägga jordens havsbottnar. Ett projekt som delvis finansieras av donationer.
Det är väldigt många filantroper som är drivna och har passion också av att rädda världshaven och så vidare. Eller rädda och rädda, men se till att vi liksom får bättre miljöer.
Efter mer än 40 år i Hollywood är tre av James Camerons filmer bland de mest inkomstbringande någonsin. Om Avatar 4 och 5 ska bli av, säger James Cameron att produktionen måste bli billigare. Han har också andra projekt han vill ägna sig åt.
People need to be reminded what these weapons really are and what they really do.
Som livslång skeptiker till kärnvapen vill James Cameron använda sin nästa film för att påminna mänskligheten om kraften hos massförstörelsevapen i en filmatisering om bombningen av Hiroshima. Vi har honom i podden On Purpose.
There are 12,000 nuclear warheads deployed in the world today. Each one is 100 to 500 times more powerful than the one that destroyed Hiroshima.
I sina filmer har James Cameron vädrat sin oro för AI och kärnvapen, mänskligt övermod och naturförstörelse.
And yet empirically I can look at it. Oh, I'm reaching millions of people. I'm reaching hundreds of millions of people with a movie like Avatar. Maybe I won't reach as many people with a movie like Ghosts of Hiroshima, but I'll reach some.
Han ser det som sin uppgift att bjuda på storartad underhållning och samtidigt försöka göra världen till en bättre plats.
You never know the causal chain that puts a person at a moment where they've been influenced by something.
Framtiden är, som Sarah Connor säger i slutet av Terminator 2, oviss. Men kanske inte helt utan hopp.
The unknown future rolls toward us. I face it for the first time with a sense of hope. Because of a machine, a Terminator can learn the value of human life. Maybe we can too.
Du har hört P3D om James Cameron. Avsnittet gjordes av Carl-Johan Ulvenäs. Producent var jag, Vendela Lundberg. Tekniker, Fredrik Nilsson. Programmet producerades av Dist vintern 2026. Tack för att du har lyssnat.
En produktion av Dist för P3 Sveriges Radio.